vinnerna andra halvleken med de tre stadsdirektörskandidaterna i Raseborg. Anfallstrion består av Tom Simola, Dennis Strandell och Bob Karlsson. Vi börjar vara uppvärmda. Ingen har fått rött kort, ingen har fått gult kort heller. Vi kör på fair play, det tycker jag också att vi fortsätter med. Jag är diskussionens maskot, men jag har också en liten uppgift. Jag har en sån här skylt av Paff där det står konkret på, som jag visar och viftar med när jag tycker att svaren blir för flummiga, för svävande. Jag kräver konkreta svar så att även jag förstår. Och som huvuddomare har vi givetvis Talmos visselblåsare Pia Santonen.
Jag inleder med min burk där jag har tre papperslappar och ni får alla dra ut en. Och så ser vi vad som händer. Tom Simola, varsågod.
Tack.
Bob Karlsson.
Jag vet ju inte själv vad det handlar om. Kan man vinna, något?
Det här är bara att vinna det här. Så där, Dennis hade lite svårt att få fram sin. Och på Toms lapp står det
Lojo.
Och på Bobs
Helsingfors.
Och på Dennis
Lojo.
Lojo, Helsingfors och Pujo. Vi återkommer till det här efter några andra frågor här. Ni kan kanske grubbla över vad det betyder, men det är inte så allvarligt. Hur som helst, vi talar här före nyheterna om ekonomin och hur ansträngd den är i Raseborg och vad man borde göra. Men nu tänker jag ställa er den enkla frågan att vad är den viktigaste uppgiften som stadsdirektören har i en kommun, vilken som helst, men i det här fallet Raseborg? Tom Simola, du är kommundirektör från Kimitoön. Hur ser du på vad som är den allra viktigaste uppgiften, kort och gott?
Att koordinera verksamheten mellan den operativa vardagen och tjänstemännen och alla som jobbar i kommunen.
Vad är den operativa vardagen?
Det är att skolorna fungerar, att vården fungerar, att man plogar bort snön från gatorna under vintern och så här. Samt den här gränssnittet till politiken, till nämnder, kommunstyrelse och fullmäktige. Att informationen däremellan löper och att det går smidigt.
Vad säger Bob Karlsson?
Ja, jag var lite inne på det tidigare. Att vi har att dialogen mellan beslutsfattande och de som utför arbetet fungerar. Att man känner till verkligheten på beslutsfattarhåll, men framförallt också att man känner till de strategiska målsättningar som beslutsfattarna har satt upp där på utförarsidan. Det är väldigt viktigt.
Och Dennis Strandell, vad tycker du att är stadsdirektörens viktigaste uppgift? Du talar gärna om ekonomi, är det?
No, visst är det mycket fokus på ekonomi, men det där, jag skulle säga det som så att stadsdirektören är kapten på skutan. Och det där, han ser till att allt fungerar ombord. Och han ser också till, och det här är kanske en av de viktigaste uppgifterna, att den håller den kurs som det där stadsstyrelse och fullmäktige har bestämt att den ska hålla.
Så vad har gått fel hittills då, när den inte har hållit den kurs här i Raseborg?
Ja, det där är svårt att säga och det där, och jag tror nog att man ska titta hellre framåt än bakåt. Men det är ju inte bara Raseborgs fel att vi är den sitsen som vi är, utan det är nog hela samhällsstrukturen och i det här fallet också konjunkturen som man spelar in.
Mm. Samtidigt brukar man ju säga också när det gäller enskilda människor att man inte kan kanske påverka sin omgivning så jättemycket, men sig själv kan man påverka. Bob Karlsson.
Jag tänkte säga att i Raseborg, om vi ser på den storleken av kommunen, så vet jag inte hur mycket stadsdirektören ska heller gå direkt in på operativa frågor inom respektive bransch, utan det finns branschansvariga direktörer och chefer på
den. Har det här varit ett problem i Raseborg, upplever du så?
Jag säger inte att det har varit ett problem, men det är min syn på att leda en stad eller leda en organisation, att man måste ge det där ansvaret till de som har det, att inte gå in och blanda sig i små saker i alla fall. Det är klart att fungera det, så handlar det om att ta i och försöka hitta gemensamma lösningar på de problem som finns. Och det är en viktig egenskap också. Eller ett viktigt uppdrag för stadsdirektören att ta itu med de problem som finns inom organisationen eller ute på fältet.
Här i Raseborg är det många som upplever, både invånare och också vi journalister skulle jag säga, att öppenhet är någonting som det inte finns tillräckligt av. Hur skulle ni ändra på det ifall ni blev valda? Vi börjar med Bob som avslutar just där.
Ja, jag tycker också att jag skulle ha läst att man där har tagit ett steg i den riktningen. Att man har pratat om de här invånarmötena. Att diskutera både i byar och centralorter med invånarna kring olika frågor. Då reformer är aktuella eller då ska vi säga, utmaningarna blir mer akuta eller synliga kring något område. Att man får de här invånardiskussionerna och får respons därifrån. Och då är det alltså tjänstemän och beslutsfattare som ska vara med, tycker jag, och bjuda in invånarna till en dialog.
Vad säger du, Tom Simola, om öppenheten och öppenhetskulturen?
No, en kommun är väldigt komplex. Det finns väldigt många olika saker i en kommun. Kommun agerar ibland myndighet, ibland agerar kommun serviceproducent, ibland agerar kommunen som en politisk arena. Och det gäller att varje gång som har klart för sig att vilken typ av fråga är det här, vilket forum kräver det? Kräver det som kommuninvån engagemang? Kräver det som bara personalengagemang? Kräver det som alla politiker, personal och kommuninvånare? Att man från första början när man börjar med någonting har klart för sig att hur den typs fråga, hur stor är den här, vem ska man koppla in här och i vilket skede. Att man har en klar plan och håller sig tydlig.
Men öppenhet ska väl genomsyra hela verksamheten eftersom det här är en offentlig enhet, oberoende av vad det
är. Jag skulle säga att mycket av det som kommunen sysslar med inom sociala sektorn, inom hälsovården och skolan, så är inte allt offentligt där som gäller enskilda elever, enskilda kommuninvånare.
Det är undantag.
Ja, men vardagen är mycket så. Att den här politiska sidan som ofta syns väldigt mycket, och den är inte samma sak som den här enskilda eleven eller enskilda patienten eller enskilda klienten inom den här kommunala vardagen.
Kan ni nämna något exempel på när, förutom de här enskilda klientärendena, när öppenhet inte ska råda i en kommun?
Bra, Pia, för jag tänkte just vifta med den här konkret skylten.
Dennis Strandell.
Jag tror att man definitivt kan öka på den. Ser man på kommunerna och deras sätt att kabla ut sitt budskap, så har det blivit bättre. Rejält mycket bättre. Se bara på Raseborgs till exempel kommunfullmäktige möten. Man kan sitta, om man nu tycker att det är intressant, sitta och följa med dem efterskott det där på Raseborg TV. Sånt har inte varit möjligt tidigare. Men jag tror att man kan fortsätta med det. Och det där, ett konkret och bra exempel som jag själv har upplevt är det att ju tidigare, till exempel när det gäller planeprocesser, när vi talar om samhällsplanering om något område, ju tidigare man plockar in invånarna så att de får en nys om vad man håller på med och lägger fram det här. Och inte bara följa lagen att när man måste det där informera, utan tar dem i mycket tidigt skede, desto mindre klagomål får man och desto mindre det där gör man folk sura på det där tjänstemännena. Så att det finns många konkreta det där saker man kan göra också när det gäller.
Jag kan ge ett exempel. I grannstaden Lojo håller man som bäst på att gå igenom precis all service som kommunen producerar, från dagisar och skolor till hälsostationer och bibliotek och precis alltihopa, bygglov och allt som finns. Och där har de beslutat att allt ska ske med största möjliga öppenhet. Hela proceduren är öppen, genomskinlig. Invånarna kan gå in och titta och också kommentera. Är det här någonting som ni gärna skulle tillämpa om ni blev valda som stadsdirektörer i Raseborg? Bob Karlsson?
Jag vill säga, för du sa både att informera och höra. Att det betyder ju inte att besluten fattas på invånarmötena. Utan det handlar om att informera och framförallt att höra åsikter. Men jag ser i min backspegel vad jag har gjort inom det kommunala tidigare. Så de största problem eller utmaningar har jag förorsakat för mig själv då jag inte har varit tillräckligt öppen eller ute att diskutera med de som berörs i tillräckligt tidigt skede. Så att man lär sig sina läxor. Och det är det som är liksom vägen till att växa som ledare också. Att man vågar se sig själv i spegeln och i backspegeln. Vad har man gjort? Så att det här är definitivt något som jag tycker att det är värt att föra vidare.
Ja eller nej, Tom Simola, skulle du kunna tänka dig sådana här procedurer?
Ja, men jag tycker att det är ju ganska naturligt att sådana här politiskt relaterade frågor alltid är öppna åt alla håll. Jag har aldrig sett det som ett bekymmer ens på något vis. Att jag tycker att det är en naturlig del av verksamheten.
Där hörde vi Pia. Nu nästa gång, eller när någon av dem här blir statsdirektör, så vet vi att vi kan ringa direkt mitt i natten och ställa någon knivig fråga.
Perfekt. Kanske inte mitt i natten, lite ljus och bli, men hur som helst att man vet att informationen finns där och man vill vara öppen. Nu kan vi titta på de här lapparna som ni fick. Helt enkelt, vad tänker ni på när ni ser det som står på er lapp? Tom Simola, vi börjar med dig. På din lapp står det Lojo.
En stad som har lyckats bra med sin lobbning när det gäller lobbning mot Helsingfors när det gäller liksom infraprojekt och allt annat. Att man har de senaste åren lyckats verkligt bra där. Med motorvägar och mycket annat.
Borde Raseborg ta efter?
Det tror jag att det är alltid bra med lite konkurrens mellan städer och kommuner. Det piggar upp vardagen.
Så lobbyverksamheten kanske inte funkar lika bra från Raseborg. På Bob Karlssons lapp står det Helsingfors. Förutom att du nu jobbar där.
Ja, framförallt får jag tänka mig på jobbet och vardagen, men Men en mastodontorganisation, en trögt byråkratiskt fungerande stad som inte i något avseende på det, liksom det gäller förvaltning att ta efter, utan smidigare förvaltning.
Och på Dennis Strandells lapp står det Pujo.
Ja, en före detta självständig kommun som är nu en del av Raseborg. Kanske berätta någonting om den här tiden. Det som jag absolut först kom att tänka på var Pujo FBK. Jag är själv frivillig brandkårist och Pujo FBK hör till Finlands en av de absolut bästa brandkåren när det gäller tävlingsverksamhet.
Och de säljer goda grillkorvar också på tillställningar, det kan jag tillägga här, en viktig notis.
Och fina nyårsfyrverkerier. Ja. Vi ska hinna med några frågor här ännu. SFP är det obestridliga maktpartiet i Raseborg och numera sedan Niklas Andersson från KD hoppade över så har de faktiskt enkel majoritet i fullmäktige. Hur påverkas en kommun och den kommunala demokratin av en sån situation att ett parti sitter i praktiken på liksom hela makten? Dennis Strandell, du är själv SFP-are i Kyrkslätt.
Ja, och i Kyrkslätt så är SFP bara näst störst. Det där, makt innebär ansvar. Och har man en sån position som SFP här i Raseborg så måste man helt enkelt bära också det där ansvaret. Och det där, det är så som det är. Alltså, man kan varken säga att det är bra eller illa, det är så som väljarna vill ha det. Och det där, det kommer man inte kritisera det. Demokratins spelregler är såna.
Bob Karlsson, tycker du att det innebär några utmaningar? Du säger att du inte är medlem i något parti.
Det är både utmanande men också ett ansvarstagande ja, för partiet. Men det ger ju också möjligheter att göra förändringar om man har den sitsen att kunna besluta med enkel majoritet.
Tom Simola, hur ser du på det här? Du har också SFP-bakgrund.
Ett parti, vilket som helst, består av personer inom fullmäktigegruppen inom lokalavdelningen. Det handlar väldigt mycket om hur personerna där ser på frågor och kan jobba tillsammans inom gruppen och mellan grupperna och så här. Att det är mycket personkemi inom politik som gäller inom partier och mellan partier. Att det finns nu ingen så här allmän regel. Man kan säga att det fungerar bra eller dåligt. Att det är personerna där som avgör hur det blir och hur det går.
Raseborg är en tvåspråkig stad. Två av tre har svenska som modersmål, men en av tre har finska. Så jag tänker att vi lite testar hur er finska löper. Så vi tar en fråga på finska. Raseborgin kaupunginvaltuusto jupisee välillä, että se joutuu toimimaan kumileimasimena, että kaikki päätökset oikeasti tehdään jossain muualla, vaikka valtuuston pitäisi olla kaupungin korkein päättävä elin. Mitä tekisit, jos osa vaaleilla valituista poliitikoista kokee näin ikävästi? Dennis Strandell. Volksvaaren kortta nu för vi har ont om tid.
No sen ei tietenkään pitäisi olla kumileimasin. Valtuusto on kiistatta korkein päättävä elin. Ja jos se on joutunut kumillisen leimasimen rooliin, niin silloin se on ehkä päästänyt osan siitä vallasta jostain syystä omista käsistään.
Dennis Strandell säger alltså att om fullmäktige upplever att de är en gummistempel så har de själva släppt makten på något vis. Bob Karlsson, mitä vastaat?
Kunnassa valtaa pitää delegoida. Eli kaikki päätökset ei voi tehdä valtuustossa, vaan pitää delegoida sekä virkamiehelle että kaupunginhallitukselle ja lautakunnille. Näinhän se toimii kunnassa, muuten näitä ei tarvittaisi lainkaan.
Bob Karlsson säger att en del av makten måste också delegeras, att alla beslut ska inte fattas i fullmäktigen. Tom Simola, mikä sinun kommentti
on tähän? No, tällainen byrokraattinen vastaus. Kuntien toimintaa ohjaa kuntalaki ja hallintosääntö, josta kunta itse päättää. Ja monia asiaa käsitellään kolme kertaa jossakin lautakunnassa, kunnanhallituksessa. Sitten se tulee kolmannen kerran käsittelyyn sitten vasta valtuustoon. Ja silloin tämä tunne on vähän sellainen, että tästähän jo päätetty, että miksi se tänne nyt enää tulee. Ja se vähän niin kuin kunnan toimintatapa on vähän sellainen, että valtuusto on niin kuin päättävä elin nykyään, koska sitä asiaa on jo käsitelty niin monta kertaa ennen kuin se sinne tulee.
Tom Simola förklarar hur det fungerar enligt lagen och att sakerna behandlas flera gånger i olika organ innan de till slut sen kommer till fullmäktige, så då blir känslan lätt den att fullmäktige inte har den sista makten, trots att så kanske ändå är fallet. Men om vi fortsätter med tvåspråkigheten ännu här, som jag sa, en av tre raseborgare har finska som modersmål och resten har svenska. Det finns förstås några som också har andra modersmål. Hur skulle ni som stadsdirektör bättre utnyttja den här tvåspråkigheten? Tom Simola.
Jag talar gärna finska. Och det tycker jag att det är kanske till och med en del av det här Finland idag, att du ska nog tala två språk om du ska leva i Finland, och det blir kanske allt mer så ännu i framtiden. Men det är också viktigt att vi bibehåller de här svenskbygderna som vi har idag. Det är liksom, tycker jag, en enorm styrka för sydvästra Finland, Österbotten och Östra Nyland, att vi har en sån här tvåspråkig vardag. Och det är också viktigt att vi har områden där svenskarna är majoritet för att vi ska bibehålla en livskraftig tvåspråkighet. Och jag tror att alla tvåspråkiga områden där svenskan i majoritet upplevs som intressanta och attraktiva. Till och med lite så här att det är lite, kanske lite intressant och spännande att komma dit. Så jag tror att vi ska försöka göra allt vi kan för att bibehålla de här tvåspråkiga miljöerna.
Bob Carlson tycker att Raseborg tillräckligt har utnyttjat sin tvåspråkighet i marknadsföringen till exempel.
Ja, säkert både och det där. Men det som vi kunde kanske ännu utveckla är just att ge de unga möjligheter att bli tvåspråkiga. Framförallt många finskspråkiga som flyttar till orten så ser det här en möjlighet att deras barn blir tvåspråkiga. Och då kanske det är en bit som vi behöver fundera på att hur löser vi det här. Jag är ju ändå från pedagogiska branschen, så jag vill ju också säga att det går rätt till. Att jag ser ogärna att man skapar vilka som helst blandfunktioner eller verksamheter som bara kan tänkas, utan jag tycker att det måste gå till på ett pedagogiskt sätt som tryggar också, ska säga, alla barn och ungas möjlighet att utvecklas sitt eget modersmål, men också det andra inhemska.
Ja, Dennis Strandell får sista ordet här om tvåspråkigheten.
No, det är klart att tvåspråkigheten är en enorm resurs, och som tur så är den inte på något sätt hotad ut. Och det där. Och det tror jag faktiskt att i framtiden kan vara en sån här styrkefaktor om man tänker på arbetstillfällen i kommunen. Att här finns en äkta tvåspråkighet.
Det säger Dennis Strandell. Vi hörde också Tom Simola och Bob Carlson. En av de här blir Raseborgs nya stadsdirektör. Jag tänkte ta en liten kort avslutande fråga här. Det är inte en stadsdirektörs uppgift att hålla på med sport. Men jag tänkte, sport och idrott är ju en stor sak, väcker känslor i Västnyland. Vilken är er gren? Tom Simola.
Fotboll.
Jag måste säga rodd.
Ja, det finns också representerat här. Hur är det med Dennis Strandell?
Kappsegling och snowboard.
Okej, påminnen finns ju där i Pujo som det stod på din lapp. Tusen tack också till Pia Santonen. Kör Uptown Funk här, och får väl säga att dansgolvet är er, herrar.